Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Ja, god morgon. Eller god eftermiddag om ni lyssnar på eftermiddagsprogrammet. Jag heter Karin Fagerlund och ska gå igenom alltihopa idag på Seniorradion. Alltså 2 timmar så ska vi hålla på. Jag och Gunny Jonsson som är vår tekniker. Solen då? Den gick upp i morse i Gävle 6:42 och den går ner 6:39. Så att nu är det skillnaden 5 timmar och 5 minuter sedan vintersolståndet. Så det går fort nu. I morse så när jag gick förbi min lilla trädgård så blommade krokusarna. Och så cyklade jag ner men blev blöt tyvärr. Men jag torkar under sändningens gång. Vi börjar med att spela The Rose med Bette Midler. Some say love, it is a river that drowns. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching. har jag Ingrid Karlsson på tråden, tror.
Ja, men tänk att jag har du, Karin.
Åh, vilken tur. Vad skulle jag annars göra?
Ja. Och du vill väl veta vem vi ska gratulera idag, förstår jag?
Absolut, det vill jag.
Ja, eftersom det är 4 mars så ska vi gratulera Adrian och Adriana. Och Adrian, det namnet kom till Sverige ifrån Holland på 1500-talet. Ursprunget är latinets Adrianus och som betyder man från Adria. Adrian ökar något i popularitet bland nyfödda pojkar. Och det hade ju även en topp runt förra sekelskiftet, men inte lika vanligt som idag. Adrian har stått i almanackan i alla tider för att ära en romersk militär som blev helgon. Men Adriana, det är en av nyheterna i almanackan. 2001 kom namnet dit och namnet är mycket ovanligt, såväl i äldre generationer som bland de yngsta. Men det finns cirka 1000 svenskar som heter så. Och orsaken till att namnet fått en plats i kalendern är att det är en feminin form av Adrian som redan hade namnsdag den 4 mars. Och sen, Karin, vet vi att idag är det fet tisdag.
Ja, jag skrev dit det här så jag tänkte så vi inte glömmer att prata om det.
Och det finns ju hur många semlor som helst idag.
Ja.
Annat var det på min barndomstid när man kunde äta bara en sån här semla i varm mjölk.
Ja, det är väl så det ska vara egentligen.
Ja, egentligen. Men om man inte tycker om semlor så kan man faktiskt också äta pannkakor. För idag är det internationella pannkaksdagen.
Jaha.
Så vad har du att välja på? Men imorgon då, den 5 mars, då är det Tora och Tove. Och 6 mars, Ebba och Ebbe. 7, Camilla. Och då kan vi snaska på punchrullar, för då är det punchrullens dag. På lördag ska vi gratulera Siv och Saga. Och 9 mars Torbjörn och Torleif. Och då är det tomatsåsens dag av de här dagarna. Och 10 mars Edla och Ada. Men som sagt, känner vi någon Adrian eller Adrina idag, så gratulerar vi dem.
Ja, Adrina. Ja. Nej, det, jag känner ingen... I alla fall. Men det här med fet tisdagen är intressant tycker jag. Jag läste, de har tydligen varje år så har de test i olika bagerier. Det var en som det stod att det inte var grädde utan det var något annat som de hade smetat på där. Det såg ut som grädde men det var inte grädde.
Jag tror att jag hörde att det var säkert 12 olika sorter som finns nu alltså.
Ja, märkligt. Men ska du äta en semla idag då?
Jag försöker hålla mig faktiskt ända till den här dagen. Men sen fick jag för mig att sen ebbar det väl ut här nu då efter den här tisdagen. För vi har hållit på att äta sen jul ju nästan.
Ja.
Och så sen ebbar det ut här efter fet tisdagen.
Och så kommer det tillbaka så här strax före jul eller någonting.
Ja.
Men då så Ingrid, ska du vara ute någonting i regnet idag?
Ja, vi får se.
Ja. Okej, tack så mycket.
Hej.
Hej. Då ska vi se. Första timmen här så kommer Mikael Johansson ifrån polisen och vi ska prata om bedrägerier. Och som de flesta vet så är ju jag en av dem som har blivit utsatt. Men jag tror inte vi ska prata så mycket om det utan vi får se vad han har att komma med. Han är förundersökningsledare i varje fall för bedrägeribrott. Sedan så kommer Marie Valmo, hon heter Berglind Valmo och ger oss lite boktips. Hon är mitt uppe i en flytt så hon har gjort sig lite tid för att komma hit i alla fall. Det här kommer då första timmen och andra timmen då kommer vi höra Marianne Minell och Gunnar Lidfält. Har ni hört namnen förut möjligen? Det är vårt radarpar som har varit ute och pratat om olika saker i Gävle. Alltså saker och saker. Det har ju varit parker för det mesta. Men de har också, det kommer alltså ett inslag om Gammelbron. Och det är ju väldigt aktuellt. Det inslaget är gjort för några år sedan. Men det är aktuellt nu därför att den 1 mars så är Gammelbron stängd eftersom de håller på att renovera den. Men det får vi höra vad de säger. Sen har vi naturligtvis då Sven-Erik Lundberg som har sin blues. Och den här gången så får vi höra Willie Dixon. Och panelen, där har vi Voko Vera Boman, Kiki Larsson och Conny Persson. Och nu tänker jag så här. Brynäs är ju väldigt nära att vinna hela svenska hockeyligan. Ja, och jag tänkte hylla dem lite grann, för de är ju på väg att vinna, men de har spelat 48 matcher och de har 97 poäng. Och tvåa är Luleå och de har bara 86 poäng, så att det kan väl inte bli något annat än att de vinner hockeyligan, svenska hockeyligan. Jag hör ingenting, men det ska väl komma någonting. Så där, ja, nu har vi Brynäs hej. Brynäs hej. När vi har hört lite grann till så ska vi hylla dem ytterligare med Cliff Richard Congratulations. Nu kommer snart Cliff Richard. Nu kommer. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. To be happy and contented. I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me. That I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That round about me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. Yeah. Ja, hallå. Nu så, nu var det lite jäktigt här därför att Mikael Johansson letade parkeringsplats här. Men han är här, sägs det. Eller jag tyckte jag såg honom också. Så att vi spelar en liten truddelutt under tiden. Eller Mikael, är du beredd att komma? Ja, vi behöver inte spela någonting. Han kommer här. Varsågod och sitt. Ja, det är sådär. Han har kommit i bil ifrån Söderhamn.
Ja.
Visst är det så?
Hej,
välkommen Mikael.
Tack så mycket.
Jag har lagt fram lite, vart det jäktigt för dig nu?
Nej, det är ingen fara. Det var lite... Man får ta det lite lugnt på E4, det är mycket trafik. Och...
Ja, jag förstår det.
Ja,
vi kunde ju kanske ha gjort annorlunda, men nu är du här och nu har vi gott om tid att prata om favoritämnet. För min del har det blivit.
Ja, dessvärre får man säga.
Ja, exakt. Ja. Nu skulle jag vilja att du presenterar dig först. Vem är du,
ja,
Mikael?
Mikael Johansson. Jag jobbar som förundersökningsledare på polisens bedrägerisektion. Har ansvar för mestadels Gävleborgs län. Men vi jobbar över gränserna så att vi jobbar även tillsammans med Uppsala och Västerås, Västmanland. Så att vi jobbar tillsammans och försöker... bli bättre och agera mot de här förövarna som håller på med bedrägerier.
Ja. Hur länge har du jobbat med det här?
Med bedrägerier så har jag väl hållit på ungefär sedan 2018.
Okej. Okay. Ja, då är du inkörd på det här.
Under tiden så har jag varit även 2 år på olika FN-missioner. I
det?
Afrika, så jag har varit 1 år i Mali och 1 år i Centralafrikanska republiken. Så att jag har varit blandat.
Du har varit med
lite,
lite av varje.
Ja.
Ja, just det. Och jag kom på att jag ville ha med det här i programmet av den anledningen att det var en stor artikel i Gefle Dagblad här där Linnea Lövblad, som är regional brottssamordnare för bedrägeribrott, framträdde i tidningen här, en hel sida med massor med statistik och så vidare. Det var det som gjorde att jag tänkte att det här blir någonting att prata om för
absolut
våra lyssnare, som ju är seniorer, de flesta.
Mesta delen, ja.
Vi har väl en del yngre som lyssnar också. Men mestadels så är det ju äldre personer. Och numera kan man ju lyssna på nätet när som helst. Så allt det du säger, det kan de ju återupprepa och tänka på senare. Här står det så här i rubriken. Brottet som ökade med 74% i fjol. Mm. Vad var det för brott?
Det är lite kastas in i det, men det jag ser är väl att just det, vi har någonting som vi kallar för kortbedrägerier. Det finns dels att det fysiska kortet som man har när man använder det, att någon kommer åt koden och kommer åt kortuppgifterna och sen kan göra internetköp på andra ställen i världen. Det är någonting som tack och lov man jobbar väldigt hårt emot från finansiella sidan, från bankerna och bankinstituten, de som har själva korten. Så att även om det är väldigt mycket sådana typer av brott, men så är det är en typ av brott där man oftast kan få tillbaka sina pengar om man blir av med dem, för att då kan man se att det här kortet används en kvart senare än vad jag har varit på Brynäs och gjort ett köp, så ser man, oj, det genomförs ett köp i Kapstaden. Det kan ju rimligtvis inte vara jag.
Nej.
Men det kan vara så att man har kommit över kortuppgifterna och koderna. Men man jobbar kontinuerligt från de här stora bolagen, Visa, Mastercard och även bankerna, att förhindra den här typen av brott. Vi brukar från polisens sida säga att det är bra om man använder det här chippet som finns. Man stoppar in kortet, knappar in sin kod, håller kanske för handen för att inte låta koden vara synlig. Lämna aldrig ifrån det kortet in i, till någon restaurang, utan ska du göra ett köp så stoppar du själv in kortet i automaten, knappar in kod, drar ut kortet och stoppar in det i plånboken igen.
Mm. Mm. Ja, som jag sa i början av programmet här, så har ju jag varit med om en förfärlig händelse i mitt liv som har förändrat min syn på omvärlden, kan jag säga. Och det som hände mig, kan jag säga helt kort bara, för det har ju varit nu i pressen och i tv och allt möjligt, men det är 3 år sedan nu. Och det som hände var att jag var på väg ut och gå, bara promenera, och då ringer telefonen. Och redan i början så var jag borta i huvudet, därför att de börjar med att säga då, de frågade om det var jag och om att de ringde ifrån banken, en bank. Mm. Och så framkom det att jag hade blivit kapad. Och då försvann mitt förstånd, brukar jag tänka efteråt. Alltså. Mm. Sen det som hände sedan var att jag har swishat 30 000 kronor till bedragare. Och jag pratade 1 timme och 8 minuter med bedragaren.
Mm.
Och var fullkomligt övertygad om att jag har pratat med banken och att de skulle återställa pengarna, och det var bråttom. Alla kriterier som nu man varnar för. Men det gick inte in hos mig. Inte förrän ungefär 1 timme efter det jag hade gjort det här. Då ringde jag till banken. Min bank, SCB. Och så sa jag bara: känner du till om det finns någon som heter Linus Axelsson som jobbar på säkerhetsavdelningen i Stockholm?
Mm.
Och då frågade bankmannen: vad frågar du det för? Det spelar ingen roll, sa jag. Då var jag fullkomligt övertygad fortfarande. Och då så var han borta i 5 minuter. Jag tyckte det var konstigt, men inte särskilt. Och så kom han tillbaka och så säger han: du har blivit lurad. Nej, sa jag, det har jag inte. Utan nej. Jo, det har du. Mm. Och så får du göra en polisanmälan. Först då fattade jag att jag hade gjort någonting som inte var okej.
Okay. Ja.
Och jag har jobbat som polis.
Ja.
Och numera är jag ute och pratar om det här på PRO och SPF och sådär.
Ja.
Och fortfarande. Och varnar och så. Just det där att man... att, ja, som sagt var, fortfarande förstår jag inte att jag har gjort det här.
Nej.
Nej. Men du, hur ser det ut i länet då? Med...
ja, det är väl, vi sticker väl inte ut på något sätt mer än resten av riket. Kan jag säga, det här exempel som du berättar om, det är väl typexemplet på hur det kan
är
gå
det?
Till. Ja, man ska ju vara medveten om att det här är personer som... inte har så mycket skrupplar. Jag brukar jämföra dem här med hyenorna på savannen. Det är samvetslösa individer som inte bryr sig om vem de lurar, hur mycket de lurar, vad beloppen är. De ger sig på de svagaste, för där vet de att det är lättast att, det bytet är lättast att ta.
Mm.
Man letar reda på en viss kategori människor inom en viss stad. Kan eventuellt, det kan vara, vi har sett, ja, det här kan vara kvinnor födda mellan 30 och 38.
Mm.
Och då har de liksom genom öppna kanaler hittat telefonnummer till dem och sitter och ringer hela dagarna. Det här är som inget hastverk, utan det här är organiserat. Det är sådana som de gör inte annat. De här är ju ofta utbildade inom telemarketing branschen. De sitter och har gått fina kurser i salesment och försäljning. De kan det här försäljningsknepen. Det som typexemplet. Bara idag, rea, kom till oss, pang, pang, pang. Mm. För liksom att bygga upp det. Oj, nu, endast idag. Mm. Precis på samma sätt använder de här. Oj, just nu händer det här. Men jag är här och jag kan hjälpa dig.
Mm.
De använder de här psykologiska knepen som riktigt duktiga försäljare använder sig av. Och de är duktiga. Mm. De gör ingenting annat. De sitter hela dagarna. Vi ser det finns såna här, som vi kallar för kluster. Det sitter ett helt kontorslandskap med personer som bara sitter och ringer hela dagarna. Och har får liksom, den här listan får du ska ringa till de här personerna idag. Och så ringer man och ringer och säger, ringer man upp 100 stycken.
Så får de napp på kanske två, tre.
Ja,
precis. Ja, men det räcker.
Då har man liksom då kanske 30 000 den dagen. Ja. Så men det är...
Jag är ju väldigt besviken att inte jag har fått tillbaka de här pengarna. Det har ju prövats i HD och allt möjligt. Och polisärendet, det är fortfarande öppet också. Mm. Det ligger i Skåne. Det är också besviken på.
Det är ju så att rent ur ett juridiskt perspektiv då så är det ju så att själva bedrägeriet, det är jättesvårt för oss att påvisa vem är det som faktiskt har suttit där vid telefonen och ringt. För de sitter oftast, ja det har jag sett att det är jättemånga som sitter nere i Spanien och ringer. De använder sig av datatelefoni, vet, man kan ringa typ via Skype. Man kan ringa liksom från datorn.
Uppdrag granskning har ju gjort ett reportage om det när de satt på Malta, tror jag.
Ja, så att det är jättesvårt att komma åt de som sitter lite högre upp. Det vi kan komma åt, det är de här som vi kallar för penningtvättare. Alltså, det finns ju några personer ute i svenska samhället som då tar emot pengar på sitt konto, för pengar vidare till andra. De är liksom förberedda på att idag klockan 10 ska du vara beredd, för då kommer det komma in pengar på ditt konto. De står uppe vid bankomaten uppe på Brynäs här. Det plingar till i telefonen, de ser okej, nu har jag fått en swish. 15 000, de plockar ut det så fort det går. Resten av pengarna för de över, de köper presentkort på olika saker som man kan handla andra saker. Man för vidare pengar till sån här virtuell valuta. Man pratar om bitcoin till exempel. Man genomför transaktioner till andra personer och för pengarna fram och tillbaka och hit och dit. Och, där är liksom vår framgångsfaktor att vi faktiskt kan ta de här personerna som har tagit emot pengarna. Det är väl merparten av de här som vi ser tar emot pengar är ungdomar. Nu har vi sett att det finns såna här på de här nya plattformarna som TikTok, Snapchat, Instagram och de här där det finns, det kommer upp ett flöde med information och så är det någon som har lagt ut, vill du tjäna snabba pengar? Kan du ta emot 5000 så får du behålla 500. Och det tycker man, ja, men det, ja visst, det gör jag ju. Får tjäna 500 bara för att ta emot lite pengar och så får jag vidare.
Det är det som ni kallar för portvakter.
Ja, det är målvakterna. De tar vi en efter en. Vi skulle väl kanske önska att straffen vore lite tuffare och hårdare på det, men samtidigt, vi använder ju oss av andra brottsförebyggande aktiviteter. Till exempel att vara med i som den där som artikeln som du visar upp här från Gävle Dagblad.
Ja, Gävle. Och här.
Ja, det är från en när vi var på trygghetsmässa i Bollnäs. Vi är ute och jobbar, vi försöker agera dels genom våra egna sociala medier. Vi har en egen Facebookgrupp, Polisen bedrägerier. Vi är ute och jobbar så mycket vi kan i media. För att varna och förebygga, för att vi vill ju helst inte att brotten ska ske.
Mikael?
Ja.
Alltså, jag la in en kvart. Det har redan gått, säger Gunni här ifrån kontrollrummet. Ja, det är ju... Ja, alltså det är väldigt svårt att avsluta det här nu, känner jag. Men vi får göra det ändå, och så önskar jag dig välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Ja, jag tror det. Annars så spräcker vi hela programmet här.
Vi skickar väl med några snabba ord på vägen. Var inte rädd för att lägga på luren. Var försiktig med kort och koder.
Ja.
Skaffa hemligt nummer så att ingen ser vem ni är. Ja. Eller att ni finns ute på vilket telefonnummer. För att de som vill ha tag på er, de har redan ert nummer.
Ja.
Och gör polisanmälan. Det är skämmigt, ja. Men det behövs för att vi ska kunna se och kunna snabbt jobba på att ta de här förövarna.
Ja, tack så hemskt mycket för att du kom hit. Och... tack.
Tackar.
Reklam.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset satt en man. Och en liten hund. Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår Herre släcker livets låga. Och det är dags att lämna denna jord. Får man ta hunden med sig in i himlen? Han är snäll och han har varit en riktig vän. Han är klok och fin och skatten är betald. Får man dig du spelar man, då blir jag glad. Jag svarar lite enkelt som man gör. Du, din hund kommer söker till himmelen när den dör. Hon ropar, det är dags att åka hem. När jag satt där i bilen tänkte jag på frågan igen. Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår Herre släcker livets låga. Och det är dags att lämna denna jord. Får man ta hunden med sig in i himlen? Han är snäll och han har varit en riktig vän. Han är klok och fin och skatten är betald. Får man dig då spelar man, då blir jag glad.
man kan du svara på min fråga. Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår herre släcker livets låga, och det är dags att lämna denna jord. För om man tar hunden med sig in i himlen, han är snäll och han har varit en riktig vän. Han är klok och fin och skatten är betald. För om man dig den spelar man, då blir jag glad. För honom var frågan så viktig att han förtjänar ett ärligt svar. Men vem kan svara riktigt? Någon hundar som dör här på jorden stanna kvar. Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår herre släcker livets låga, och det är dags att lämna denna jord. Då blir jag glad. För om man tar hunden med sig in i himlen, han är snäll och han har varit en riktig vän. Han är klok och fin och skatten är betald. För om man dig då spelar man, då blir jag glad.
Ja, det var Hasse Andersson, Änglahund. Vilken härlig bit. Eller vad säger du, Maria Berglind Wallmo? Välkommen in i studion.
Tack för det.
Du hann inte höra så mycket, men...
Nej, jag hann inte. Jag har precis flyttat, förstår ni. Så att jag kommer så här, igår gick flyttlasset, så nu har jag bara kartonger hemma. Men jag räddade några böcker, för jag visste att jag skulle hit.
Ja, ja det var jättesnällt och bra av dig, för att nu har vi... lite tid att prata här.
Ja. Mm. Hur lång tid har på mig, så jag har lite koll på.
Ja, 9:55.
Ja, det är bra. Då har jag lite koll. Jag lägger min klocka här så jag ser.
Gör så.
Jag tänkte prata om tre starka kvinnor idag faktiskt. Och det är lite mer så här biografimässigt också.
Det passar ju bra, för att snart är det ju... kvinnornas dag här, den 8:e.
Absolut, vi är ju i den veckan.
Mm.
Så det är lite spännande.
Ja, tycker jag passar bra.
Och då tänkte jag nämna någonting om Elsa Beskow, Tove Jansson och Ingrid Wang Nyman.
Ja, känner igen alla tre.
Ja. Jag tror jag börjar med den yngste faktiskt här, Ingrid Wang Nyman. Hon var ju född... 2 år efter Tove Jansson, som föddes 1914. Hon är spännande. Man har inte vetat så mycket om henne, känner jag. Man vet att hon har gjort Pippi-figuren. Och det är ju den som hon verkligen är känd för. Men hon är född i Köpenhamn. Hon var en mångsidig bildkonstnär. Och som sagt, allra mest känd som Pippi Långstrump-illustratör. Pappan var arrendator och gift med sin kusin som var född i Minnesota. Sen dog pappan ganska snart i tuberkulos, och då flyttade modern och barnen till Odense. Ingrid drabbades också av tuberkulos, och så småningom så åkte hon kälke och fick en skallfraktur. Så hon låg på sjukhus i 9 månader och miste synen på ena ögat. Sen börjar hon 19 år gammal på Köpenhamns tekniska skola och Ranovs tecknar- och målarskola för sen försöka ta sig in på konstakademin. Och det gör hon, och där träffar hon Arne Nyman. Och de blir förälskade och gifter sig 1940. Så får de sonen Peder. Då flyttar de till Stockholm. Det är svårt att få jobb då som konstnärer båda två. Och de lever väldigt bohemiskt och har ett oroligt äktenskap, så de skiljer sig redan 4 år senare. Och då blir hon sammanboende med en jurist som heter Uno Eng. Och både Uno Eng och Arne Nyman, de tillhörde Klara bohemerna på den här tiden med Nils Ferlin och ni vet. Ingrid, hon jobbade mest med porträtt av sig själv och sonen och jobbade också med modeller, porträttbyster i lera. Sen fick hon genom Arnes släkt och väninnan Galli Åkerhielm, som var knuten till Åhlén & Holms husmoden på den tiden, fick hon illustrationsuppdrag och också kontakter inom svenska förlagsvärlden. Så 1945 får hon i uppdrag från förläggaren på Rabén & Sjögren att illustrera den då ganska okända författaren Astrid Lindgren. Hon hade ju ett par böcker före, Britt-Marie lättar sitt hjärta och vad de heter. Så fick hon illustrera den. Och det, jag tänkte så här, jag måste inflika här att 2016, alltså 100 år efter hennes födelse, så kom det ut en bok av Lena Törnqvist som heter Ingrid Wang Nyman, en biografi. Och det var också en stor utställning i Vejen i Danmark om hennes, där nästan alla hennes bilder finns kvar liksom. Men det som är lite spännande med den här, nu kan ju ni inte se, men jag kan ju visa. Alltså när man tittar på den här bilden, förstår ni, när jag såg den. Den här boken kom ut 2016, men den har gått mig förbi. Men när jag såg den så tänkte jag, men det här är ju Pippi Långstrump. Ja, och det är faktiskt så. Det är en svartvit bild. Men hon hade härligt rött hår och mycket fräknar.
Ja.
Och i allting som står om henne så var glaset alltid liksom halvfullt. Det ordnar sig. Det här kommer att bli. Jag tänker, det är ju Pippis också. Men hon hade en stor sorgsenhet inom sig. Jag skulle tänka mig att idag kanske man skulle säga att hon var bipolär eller så. Men hon gjorde många illustrationsuppdrag. Hon illustrerade också Bullerbyböckerna och med flera. Och också för andra personer. Men hon var väldigt besvärlig att samarbeta med, sägs det. Så till slut gav också Astrid Lindgren, var väl den sista. Liksom. De blev oense. Men jag kan känna med henne, hon ville inte att hennes Pippi-figur skulle tryckas i andra länder, för hon fick inget betalt för det. På den tiden var det så att illustratörernas jobb, de gjorde det de skulle och sen var det that's it liksom. Mm. Sen fick de inget mer, utan det var bara författarna. Och illustratörerna är ju absolut lika viktiga.
Ja, absolut.
Den Pippi vi har, det är ju vår Pippi.
Ja,
liksom.
Ja, visst.
Ja. Ja, och det, en väldigt spännande bok att läsa. Den heter Ingrid Wang Nyman, en biografi. Och kom 2016 av Lena Törnqvist.
Hur gammal var hon när hon dog?
Hon dog 1959.
Ja.
Och hon tog sitt eget liv på sin mosters pensionat. Så hon hade en kamp med livet. Liksom. Men hon hade också en otrolig livfullhet. Ja, en så spännande berättelse. För hon har ju liksom varit lite hemlig. Vad hände? Nej, men hon dog, har folk sagt. Så här, ja, det kan man ju göra. Men man visste inte hur. Så det är ju en härlig person. Och så har vi ju Elsa. Som föddes 1874. Och levde till 1953. Och i mitt plock nu när jag flyttar så hittar jag på här, lågstadiet Tranmurskolan 84-11-01, Sagan om Elsa Beskow. Då har jag varit ute, och det jag kommer ihåg, att jag utgick från en bok som hade kommit då som heter Elsa Beskow och hennes värld av Margareta Sjögren. Som är med mycket bilder, den är liksom tänkt mycket tror jag för barn att kika i också. Så utifrån den utgick jag ifrån. Och så berättade jag om Elsa och hennes familj. Det var roligt att jag hittade på. Så det har faktiskt sparat. Det var lite festligt. Men hennes pappa dog också ganska tidigt. De bodde ju i Stockholm. Han var affärsman och hennes mamma var lärarinna. Och när fadern dog var Elsa 15 år och hennes bror fick flytta till en annan morbror och uppfostras vidare där. Och Elsas mor med sina 5 döttrar flyttade samman med sina 2 ogifta systrar och en bror. Och där hör ni tant Grön, tant Brun, tant Gredelin och farbror Blå. Så hon var ju verkligen uppvuxen i en kvinnodominerad miljö. Hon gick på Whitlockska skolan där Ellen Key var lärare. Och här måste jag ju inflika att Agnes von Krusenstjerna tog ju kontakt med Ellen Key. Så Ellen Key hjälpte ju Agnes i sitt skrivande faktiskt. Ja, sen gick hon på Tekniska skolan och där och började illustrera också faktiskt för Svensk lärartidningsförlag och jultidningar och så vidare. Där träffar hon Natanael Beskow. Och Natanael har tidigare studerat teologi och sen så möts de på den här konstskolan. Sen kommer han på att han ska fortsätta med sin teologi och skippa konstnärskapet. De gifter sig, han tar aldrig sin prästexamen men han kommer från en familj där de är väldigt troende. Och då så säger han att de tycker inte om Elsa, de tycker inte om henne alls. De vill att hon ska gifta sig med en fröken Tam som det är fin börd och ja, det är båda gott för framtiden. Men han ger sig inte utan Elsa hon blir tvungen att... Hon har ju ingen särskild liksom så här kristen syn på livet. De är ju ganska frispråkiga och så i sitt hem. Hon blir tvungen att ta nattvarden. Hon blir tvungen att konfirmera sig. Och det är det jobbigaste i hennes liv. Hon har sådana kval för det. Hon känner att hon kan inte stå för det riktigt. Liksom. Men i alla fall så bosätter de sig tillsammans. Och han tar aldrig sin prästexamen utan han blir en pastor och förkunnare. De bosätter sig i Djursholm där han blir pastor i ett litet kapell som heter Djursholms kapell som byggs. Och de flyttar så småningom till Villa Ekeliden. Det är ett stort hus där Viktor Rydbergs hustru, heter hon Susanne tror jag, bor. Och Viktor Rydberg är ju... död sedan några år. Och då kommer hon på att den här stora familjen som så småningom har 6 pojkar, de ska flytta in och leva där. För de lever lite i Viktor Rydbergs anda, tycker hon. Så de flyttar in. Men han är ju en predikant. Han är runt i hela Europa. Liksom. Han är ständigt bortrest och ganska utarbetad när han kommer hem. Han jobbar på det sociala för folkets bästa. Och Elsa, hon sitter vid matsalsbordet där och tecknar. Och det går bra för henne. Det gör det. Och pojkarna gör hon om med lite lockar och så. Så att det blir flickor av dem. Alltså hon är ju fantastisk med allting som har med djur och natur och med barn. Alltså de är ju så mänskliga, både Elsa och Natanael.
Ja. Får jag fråga bara, du har en bok här. Är det ett självporträtt det här? Eller?
Det där är jag faktiskt lite osäker på. Ja. Eller om det är Natanael som om har...
Det ska föreställa henne, tänkte jag.
Ja. Nu ska vi se.
I alla fall så är det en väldigt... Ja, men lyssnarna kan ju ändå inte se det.
Titelsidans akvarell, den unga Elsa målade av Natanael Beskow.
Ja,
ja, men det är så
vacker hon är. Alltså.
Hon är ju
otroligt
det.
Otroligt vacker.
Och nu har det ju nyligen kommit en bok här av Annika Persson som heter... Jag tror att den kom i år faktiskt. Elsa och Natanael Beskow, en kärlekshistoria. Och den är också så spännande, förstår ni, att läsa.
Det är ju ett fotografi på den.
Här är ett fotografi. Så.
Väldigt bra gjort.
Absolut, absolut. Och alltså hans... sociala engagemanget sträcker sig som sagt även utanför Sveriges gränser och han reser hit och dit liksom och hon är hemma. Sen börjar hon också illustrera för barnbiblioteket Saga, där man ville göra ett grepp så alla barn skulle få möjlighet att läsa. Och så småningom så blir hon också involverad i Vill du läsa, som är en läsebok som man hade i många, många år. Och om man tittar på bilderna här, de är ju fantastiska liksom, med tanke på hur naturen ser ut. Medan jag kommer ihåg när min äldsta dotter började skolan i början på 90-talet, då hade de någon läsebok där det var syrener och solrosor växte ihop. Och det stämmer ju liksom inte riktigt hos oss. Syrenerna kommer på våren och solrosorna lite mer på höstkanten så här. Så det är en fröjd. Det är en fröjd att titta i den. Hon har verkligen tänkt till.
De här hade vi i folkskolan.
Ja.
De här bilderna, jag känner igen varenda en. Mor, orm. Ja.
Ja, den där hittar jag också nu. När jag skulle flytta. Så det är lite roligt. Jag gör lite fynd faktiskt.
Ja, verkligen. Vad hittar du den, sa du, på antikvariaten?
Nej, jag har ju givit den till min dotter. Jag tror det stod så. Grattis på Fanny-dagen, har jag skrivit min dotter, från mamma.
Jaha.
Hon fick den när hon var 2 år. Så kan det gå.
Ja, vad tjock den var.
Ja, men det här är både Vill du läsa del 1 och del 2. Det kom ju 2 delar från början. Mm. Men det är spännande med de där läseböckerna som...
Verkligen.
Som har varit, tycker jag. Ja, och då ska jag också nämna, bra att du säger, då ska jag också nämna Tove Jansson som har blivit på tapeten igen där. Tove Jansson, hon föddes ju 1914 och hon dog 2001. Hon är ju mest känd för sina Muminfigurer som hon själv var väldigt trött på ett tag. För hon vill ju vara konstnär och ingen Muminmamma på det sättet. Men det är där hon verkligen har slagit igenom. Men sen finns det också biografier om henne. Men en av mina favoritböcker som jag har, det är Bildhuggarens dotter och Sommarboken av Tove Jansson. Och de är ju mer lite så här självbiografiska. Framförallt Bildhuggarens dotter. Men Sommarboken har nyligen blivit film nu. Och det bygger ju på den här historien då. Här tänkte jag nästan få läsa en liten snutt här. Alla män hippar och är kamrater som aldrig lämnar varann i sticket. En kamrat kan säga förfärliga saker, men nästa dag är det glömt. En kamrat förlåter inte, han bara glömmer. Och en kvinna förlåter allt, men glömmer aldrig. Så är det. Därför får kvinnor inte hippa. Det är mycket obehagligt att bli förlåten. Nu berättar hon om sin pappa. Det kommer folk liksom och det är mycket alkohol med och så. Och mamman, hon bara styr liksom för att det inte ska gå så förfärligt till. Hon kollar petroleumlampan, att det inte osar i sovrummet och liksom sådär. Och sen är det det här lilla barnet som registrerar allting som händer. Alltså det är, den här boken kunde jag har gjort mig av med så mycket böcker, men den här boken, den får bo där.
Ja, du, bokhyllan måste du vilja med i alla fall.
Ja.
Till ditt nya hem.
Det har jag, fast jag har gjort mig av med mycket. Conny har varit och plockat lite i hyllan och det blev jag glad för också.
Han kommer hit idag.
Ja.
I panelen är han.
Ja.
Mm. Kanske han berättar någonting om det.
Ja, det vet man inte.
Det får vi se.
Får jag bara avsluta? För jag har någon minut bara.
Absolut.
Irmelin Sanmalilius och Hedi Bäckman är 2 systrar. Också finlandssvenska systrar som har skrivit flera barnböcker. Och de har haft en ganska tuff uppväxt. Och de har skrivit en bok som heter Hand i hand. Den har också många år på nacken. Men här är de. De kontaktar, de liksom ringer på hos Tove Jansson. Och sen är de hos henne jättemycket. Och det är så spännande att läsa också. Det är liksom en annan sida av Tove Jansson. Och glöm inte Trollkarens hatt.
Nej.
Av Tove Jansson. Nu är jag klar för idag. Trollkarens hatt av Tove Jansson, Bildhuggarens dotter och Sommarboken. Det är 2 böcker i en det här. Hand i hand av Irmelin Sandman Lilius och Hedy Bäckman.
Och så den här.
Och så var det Vill du läsa av Elsa Beskow. Elsa och Nathaniel Beskow, en kärlekshistoria av Annika Persson. Elsa Beskow av, och hennes värld av Margareta Sjögren. Ingrid Wang Nyman, en biografi, Lena Törnqvist.
Ja,
men, nu har jag fått med.
Åh, jag får verkligen lust att läsa allihop.
Ja, jag ska säga er att det är en fröjd. Ja. Så någon gång när ni får tid ska ni göra det.
Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Maria.
Tackar.
Välkommen åter, säger vi.
Tack.
Då ska vi lyssna på Göran Schultz. Creole Belle heter låten. Han har ju nyligen avlidit. Och han var ju en älskvärd man vars hela liv var fyllt med jazz och musik i alla former. De flesta känner ju Göran Schultz genom tiderna eller genom bandet Bay City Stompers, men det ändrades sedan till Bay City Bay City 7 var det, just det. Så var det. Och musiken blev densamma med swing, ragtime och New Orleans sound. Han var också pianist i Stockholmsbandet Sumpens Swingster i många år. Nu ska vi lyssna på Creole Belle.
Thank you. reklam.
For Renedy Care. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Forenade Care.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Nu ska vi lyssna på Olle Adolfsson, Anton Hanssons vals. En lite annorlunda och ovanlig. Det var Beatles. Nej. Jag har ju, ja.
Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way.
Men gick det in där, ja? Ja, hörni, det blev lite konstig annonsering här. Anton Hanssons vals skulle det vara. Men den får vi höra efter nästa inslag. Och det som vi hörde nu var We Can't Work It Out med Beatles. Nu kommer ett inslag som jag pratade om tidigare med Marianne Minell och Gunnar Lidfelt. De har varit vid Gammelbron och det var ett tag sedan, men aktuellt just nu eftersom den är avstängd för reparation.
Ja, idag så står vi i brofästet Gammelbron, den äldsta brofästet i Gävles historia.
Det stämmer. Gammelbron som den heter, och hur länge den har hetat så, det vet jag inte. Men Gammelbron är det vedertagna namnet på den här bron. Och det är en fin gammal träbro med en mycket intressant träkonstruktion under. Och det är nog inte många som tänker på hur den är konstruerad egentligen. För att det är en väldigt elegant konstruktion. Jag har till och med en privat teori att det möjligtvis har varit Kristoffer Polhem som fanns här i Gävle under 1700-talet. Som var den som gjorde uppkastet till den här konstruktionen. Men som sagt, jag har inget belägg för det. Det är bara en teori.
När är den byggd?
Ja, det vet man inte riktigt, men den fanns i varje fall under hela 1800-talet. Så att det kan hända att den är byggd någon gång på 1700-talet. Sen har den, i och med att det är en träbro, så har den säkert förnyats i många omgångar. Det är ju så med trä, det håller ju inte i evighet. Den ska ju egentligen käras, det ser man idag. Den behöver käras och underhållas. Men någon gång i början av 1800-talet vet man med säkerhet att den fanns i det här läget.
Man ser ju också någonting som påminner om den här tiden. Det är de här lyktstolparna här.
Ja, lyktstolparna, det var från början gasljus där. Och de här stolparna är försedda med en tvärslå för att den som skulle tända gaslyktan, den skulle kunna resa stegen mot den här tvärslån. Men sen många år tillbaka så är det ju elektrisk ljus i den. Men det fanns faktiskt gas ända fram till 1960-talet här i Gävle.
Och det är en gångbro. Har det varit biltrafik på den någon gång?
Ja, det har varit under hela 1900-talet fram till 1960-talet, så var det möjligt att köra bil på den här bron. På den tiden fanns det ju ännu inte så många bilar. Men under 1900-talet så byggdes ju också många fler broar i Gävle. Så att den behövdes egentligen inte som bro för biltrafik, utan nu är det en bro för gång- och cykeltrafik.
Ja, Gunnar, när du ville att vi skulle träffas så här, så sa du att det var väldigt bra att stå här på gamla bron, och så kunde man titta runt och prata om det man såg. Vad vill du lyfta fram?
Ja, det är bra att du säger det där, för att det finns en del strategiska punkter i Gävle om man vill berätta om stan, både hur det var förr i tiden och hur det ser ut idag. Och just partiet kring Gammelbron, det är ett sånt ställe. Härifrån ser man uppströms, så ser man ända upp till Kvarnbron och framförallt Drottningbron, som ju kanske är världens särskild kommentar. Och så ser man ner över Strömfåran hur bebyggelsen ligger på den södra sidan ganska dikt in till.
Mm. Det är väldigt fina hus här på, jag vill säga, från vår sida sett på höger sida. Hur gamla är de mot fängelset?
Mot fängelset, ja, de äldsta är nog från 1700-talet. De här gatorna, så Kungsbäcksgatan och Slottsträdgårdsgatan, det är egentligen rester av en gammal infartsled som gick parallell med åkanten, och det ledde trafik eller resande in från byarna på Valboslätten. Backa, Alborga, Allmänninge och allt vad de heter för någonting. De bönderna tog den här vägen när de skulle in till stan.
Så åkte de över bron.
Och så sen åkte de också över bron om de skulle till norra delen. En del kanske hade ärenden in till slottet, för att det var ju länsresidenset, och de kanske hade sådana ärenden också.
Det är lite parker här också, Kärleksparken.
Ja, Kärleksparken heter den. Den heter väl egentligen Strandparken, om man ska gå på det, hur den döptes en gång i tiden. Men Kärleksparken har den kallats lite allmänt. Och riktigt varför vet jag inte. För att idag är det ju inte så mycket kärlek som pågår i den där parken. Utan det är mer ett tillhåll för andra människor som kanske har lite roligt i parken.
Mm. Men du är lite förtjust i den parken. Du har lite tankar om den.
Jag tycker att det är en fin park, ett fint parti. Det finns stora och uppvuxna träd i den där. Och det är synd att man inte kan göra något bättre av den där ytan, den här parken. En förflugen idé kanske. Tänk om man skulle kunna bygga ett nytt stadsbibliotek. Hör ni att jag säger stadsbibliotek på den platsen? Kanske man måste fälla några träd. Men vilken centralt belägen och vacker plats är inte då Strandparken. Och en värdig användning av parken, det är att man lokaliserar ett stadsbibliotek där, centralt och tillgängligt.
När du nämnde det här så tänkte jag, men där kan man inte få plats någon byggnad, men den är ganska stor, den där ytan.
Ja, som jag sa, med en del träd måste offras till förmån för en värdig märkesbyggnad som ett stadsbibliotek skulle kunna utgöra. Men man med en elegant utformad arkitektur, kanske en glasat parti som svänger sig ut över vattenytan, så kunde det ändå rymma tillräckligt mycket för att kunna tjänstgöra som ett stadsbibliotek.
På 60-talet hade man ju också tankar på att man ville anlägga en park här. Eller promenadväg. Det är väl nedanför de här husen vid fängelset då?
Ja, på den södra sidan så... Jag kastade fram en sån idé på 70-talet att man skulle fortsätta den här gångvägen som idag ligger nere vid ån strax norr om slottet och slottsmuren. Och den kunde man fortsätta en bit sen då och komma ut efter stranden och komma ända fram till Gammelbron. Nu, det kanske var en radikal idé för att det rönte ett motstånd också från människor som ägde sina fastigheter och sina hus på den södra sidan. Och det skulle ju kosta en del pengar och det fanns egentligen inget gehör bland våra ansvariga politiker för idén. Men idag när man håller på att fundera över åmiljöer och frågan är om inte man skulle kunna väcka tanken i alla fall och pröva den. Det kanske finns en annan inställning idag.
Nu har vi pratat om Gammelbron, men när vi står här på Gammelbron så ser vi ju en annan bro här borta mot konserthuset.
Ja, vi ser ju Drottningbron. Och det är också en intressant konstruktion för att den är byggd. Det var en av Sveriges första broar som byggdes med så kallad förspänd betongteknik. Det betyder att man gjuter in dragstag i bron, i betongen, i betongvalvet. Och så förspänner man dem rätt kraftigt. Så att det här valvet som ser lite vådligt ut om det hade varit en vanlig konstruktion, det klarar rätt avsevärda tyngder utan att svikta. Men när det byggdes så var folk lite oroliga över brons utseende. Kan en sån där bro med ett sånt flakt valv verkligen bära trafik? Och för säkerhets skull då, för att lugna opinionen och kanske också göra den vackrare, så klädde man bron med stenplattor. Så att den såg, så att säga, till synes då gedignare ut.
Har man haft biltrafik på den?
Det har man haft, och det var till ganska sent, till långt in på 70-talet, för att den kvarnbron som syns längre bort, det var ju den som ersatte Drottningbron som bro för körtrafik. Och bron kom ju till i anslutning till att regementet lokaliserades här borta på Kungsbäck. Och det var inte bara för att översten bodde på Staketgatan som man ville ha en genförbindelse, utan det var också så att stans militärer med musikkår i spetsen paraderade varje söndag eftermiddag och höll konsert på torget.
Den bron används väl väldigt mycket, hur man tänker förbindelse till högskolan och in till centrum?
Ja, absolut. Det är ju en gång- och cykelbro idag. Det är väldigt mycket gång- och cykeltrafik på den platsen. Absolut, den behövs i allra största, högsta grad.
Är det något mer du vill nämna när vi står på den här platsen? Någonting som du vill lyfta fram?
Ja, det finns väldigt mycket att säga här. Om man tittar rakt nedanför oss där vi nu står strax väster om det södra brofästet, så finns det ett valv i sten. Och det är faktiskt mynningen på en bäck som kom här uppifrån fjärran höjder och som rann ut här i Gavleån. Det är inte många som känner till den där, men särskilt vid lågvatten så kan man se det där stenvalvet. Och bäckravinen, den finns kvar faktiskt i kvarteret bakom oss. Klintbergska gården, kommer ni ihåg, den var orienterad mot just den bäcken. Och bäckravinen finns också längre in i området. Och den där bäckravinen, det var ju också stans soptipp, eller de som bodde söder om ån, de hade bäckravinen som soptipp. Så att vid antikvariska utgrävningar kan man nu hitta diverse roligheter i kanterna av bäcken, gamla bäcken.
Jag tycker det börjar bli lite kallt nu. Ska vi dra oss inåt kanske?
Ja, då kanske vi ska dra oss inåt. Det här var en kort berättelse om den här platsen, Gammelbron. Det finns mycket mer att säga.
Men vi kan uppmana att man ska ställa sig här på sidan vid åkanten och titta på den här spännande konstruktionen som den här bron har, tycker jag.
Ja, absolut. Och som sagt, gärna om någon vill forska i och räkna på, kanske någon av konstruktörerna här i stan kanske kan intressera sig för de historiska dimensionerna när det gäller konstruktioner och beräkningar.
Ja, men nu går vi in.
Ja.
Hans majestät Karl den femtondes år gick telegraferingen per semafor. Men sedan när Oscar blev kung, som ni vet, då fick telegrafen elektricitet. Då blev Anton Hansson så innerligt glad som telegrafist i staten. Han satte sig vid apparaten och knackade ner i tre fjärdedels takt ett vackert telegram till en avlägsen trakt. Här sänder jag gnistor som tydas till ord och ila som blixtar i väg runt vår jord. I kväll är det bal i mitt ensliga hus på klippan i havet vid vågornas brus. Och fyrmästaren spelar fiol i min sal. Två skeppsbrutna sitter stumma och matas utav min gumma. Men lotsarna som drog dem ut ur deras kval, det svävar nu i valsen. I kväll är det bal. Jag räknar i jorden så noga i kväll. Elektriciteten den gör mig så säll. Jag har ju predikat om detta du vet, och äntligen fick vi elektricitet. Så snabbt som min tanke når dig mina ord. Du var ju min första flamma och nära på med detsamma. Jag sagt det så hinner det runt kring vår jord. Var hälsad bortom havet från vännen i nord. Nu ser jag i fönstret hur månen går ner, men då lyser solen på himlen hos er. Hos mig är det natt, men hos dig är det sol. Fyrmästaren förvildar mig med sin fiol, och lotsarna dansar med flickorna här. Min totti står het i glaset, en hälsning ifrån kalaset. Nu kommer min gumma Charlotta, du vet. Men din är jag en toper elektricitet.
Så har vi då kommit fram till sista avsnittet i den här serien. Och det kommer definitivt inte att handla om någon okänd bakgrundsmusiker som tillfälligt får visa upp sig, trots att han som basist sällan spelar första fiolen. Willie Dixon är troligen den största av bluesmusiker som kommer att dokumentera sig på skiva som sångare, basist, låtskrivare, arrangör, producent samt som inspiratör och initiativtagare till bluesens spridning bland icke-svarta och över världen i stort. Vad hade till exempel The Rolling Stones, John Mayall och Eric Clapton med flera varit utan inspiration från Willie Dixons musik? Willie växte upp i Vicksburg i Mississippi som sjunde, ja, 14 barn till en rimmande mamma. Hon älskade att formulera sig med rim, något som unge Willie tog efter, och han kom tidigt att skriva egna poem. Little Brother Montgomery blev hans ungdomsidol, och efter att som tonåring börjat sjunga i kör tonsatte han flera av sina poem och sålde till kringvandrande bluesångare. Vi ska höra The Seventh Son, kanske mest känd i Sverige i en cover med Johnny Rivers. Men vi ska höra Willy själv.
Well, I heard the body crying about the seventh son, but in the whole round world there's only one, and I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one, I'm the one they call the seventh son. Well, I can tell your future before it come to pass, and I can do things for you that make your heart feel glad. I look in the sky and predict the rain. I can tell when a woman got another man. I'm the one. Yes, I'm the one. They call the seventh son. Close, and I can squeeze you tight, and I can make you cry for me both day and night, and I can heal the sick and even raise the dead and make your little girl talk out of your head. I'm the one. Yes, I'm the one. Well, I'm the one, I'm the one, I'm the one they call the seventh son. A beat. I can make you, baby, hold you in my arms. I make the flesh quiver on your lovely bones. I'm the one. Yes, I'm the one. Well, I'm the one, I'm the one, I'm the one they call the seventh son. Crying about the seventh son, but in the whole round world there's only one. I'm the one. Yes, I'm the one. Well, I'm the one, I'm the one, I'm the one they call the seventh son. Well, I'm the one, I'm the one, I'm the one they call the seventh son. Well, I'm the one, I'm the one, I'm the one they call the seventh son.
Efter att ha flyttat till Chicago, vunnit tungviktstiteln i The Golden Glove Tournament i boxning, satt Willie i fängelse 10 månader för värnpliktsvägran. Ett ställningstagande han motiverade med att han inte kunde slåss för ett land där rassegregation var föreskriven i lag. Tillsammans med en boxningspolare bildade han olika band och de uppträdde i Chicago med omnejd. Dixon kom att uppmärksammas av bröderna Chess som anställde honom som sångare, låtskrivare och talangscout. Men eftersom bröderna var mer intresserade av att hänga på Chicagos barer än att sköta sitt skivbolag kom det att bli Willie Dixon som i realiteten drev hela bolaget. Efter en schism med ägarna lämnade Dixon Chess och kom att få motsvarande befattning på Cobra Records där han bland annat träffade Otis Rush, Magic Sam och Buddy Guy. Efter Cobras konkurs tog Dixon med sig alla tre tillbaka till Chess och han skrev och arrangerade för dem, producerade deras plattor, men han fortsatte också att göra egna plattor. Vi ska höra Sitting and Crying the Blues med Willie Dixon, en låt som väl framförallt Buddy Guy har haft framgång med.
Fun with. Since my baby's love has been done with, all I do is think of you. I sit and cry and sing the blues. Since my baby's love has been gone. Broken hearted and lonesome too. I sit and cry and sing the blues. In my bone, oh, there's no one to talk to, and my love is so true. Lord, I don't know what to do. I sit and cry and sing the blues. I sit and cry and sing the blues. I sit and cry and sing the blues.
Under 60-talets början gjorde Dixon flera utlandsresor för att sprida bluesbudskapet. Ofta ihop med pianisten Memphis Slim, som jag har spelat signaturmelodin till hela den här serien. Och tillsammans med den tyska bokningsfirman Lippmann & Rau satte han igång projektet The American Folk Blues Festival, som har gett miljontals europeer möjlighet att få höra flera av de största bluesartisterna live. Och jag tänkte avsluta hela den här serien med Willie Dixon och med Memphis Slim. Det får bli Slims Thing. Och förutom Slimmen hör vi också Al Ashby till norsaxofon och Wally Richardson gitarr. Och så får Willie Dixon själv en rejäl chans att demonstrera hur en basfiol ska hanteras. Och vi hör säkert igen i någon ny serie om blues framöver. Tack och hej!
Bergs blues alltid lika bra tycker jag. In i studion sitter nu Vukovera Boman,
ja.
Kiki Larsson och ingen mindre än Conny Persson.
Ja,
är du här?
Jag är här, tror jag.
Det sägs att det har stått lite fel på Facebook vilken panel det var, men jag tror det är tillrättat nu. Ja. Men ni som lyssnar, ni känner igen alla tre profilerna här. Ett tag så tänkte jag att vi skulle ändå presentera oss. För vi kanske, förhoppningsvis så har vi lite nya lyssnare också. Det kan vara bra att veta vilka ni är som ska tycka om olika saker idag. Vi börjar med dig, Vukovera.
Oj. Socialstyrelsen anställde mig som familjepedagog 1970-talet. Och det har jag varit många år.
Okej.
Okay. Alltså Socialstyrelsen.
Ja. Men vad hade med det att göra? Jag förstår inte.
Därför att staten hade pengar på den tiden. Jaha. Och de tänkte på människor.
Ja, ja. Sen här.
Och sen är det så att du har ägnat mycket tid åt romer.
Ja, och det var där det var min uppgift, kanske i första hand.
i första hand. Ja. Ja, och du har varit på olika skolor i Gävle. Ja. Okej. Okay. Och Kicki, du höll på att säga gammal politiker, men vi tar bort det där gammal.
Ja, jag är inte politiker heller längre.
Nej.
Nej, jag är helt obunden. Nej, men jag har väl jobbat mer eller mindre med kulturfrågor hela livet.
Mm.
Ja, det har varit mitt stora intresse.
Och du har ju varit, eller är, krukmakare.
Ja, det har jag också varit. Jaha. Eller keramiker.
Keramiker heter det.
Ja, för jag gjorde både krukor och konstverk.
Mm. Mm.
Och de sista åren så gjorde jag... Och det är faktiskt 10 år sedan...
Som du slutade?
Som jag slutade, ja.
Ja, ja.
Och då kände jag, nej, ska jag hålla på och bubbalera? Ja. Tonvis.
Säljer du fortfarande i Alster då? Eller?
Jag har ingenting kvar.
Nej, nej.
Däremot så har jag målat under de här sista åren.
Ja.
Och jag tittade faktiskt igår, jag låg på soffan. Men har jag bara så där få kvar? Jag hade så här mycket.
Ja.
Men jag säljer det också, så ja. Det är jätteroligt.
Roligt. Ja. Och Conny?
Ja, vad har jag sysslat med förutom en stor familj? Men det, jo, jag har ju varit, jag är ju bibliotekarie i grunden, men håller på med mycket annat. Och jag var också chef för stadsbiblioteket i nästan 10 år.
Mm.
Och det blev inget nytt bibliotek nu, men nu är jag desto gladare. Sen har jag hållit på med antikvariat och föreläsningar och böcker framför allt.
Mm.
Och jobbar mycket med tidigare tryckfrihetsfrågor och sånt där.
Ja.
Med sånt som är viktigt, solidaritet och mycket annat alltså runt om i världen och så. Mm.
Alla tre så är ni värdefulla i panelen.
Tack, tack.
Ja, och jag får säga att jag är också konstnär på mitt sätt. Jag gör pulsvärmare och jag har till och med stoppat det till Dalai Lamas hand.
Ja.
Så, nu har ni hört det igen. Mm. De finns överallt i världen.
Ja. Okej, okay, då så, vad säger ni om världsläget? Vi börjar några minuter med det bara, Conny.
Ja, börjar man blicka bakåt lite ungefär när jag föddes på 40-talet så gick ju USA in, de gick in dels i andra världskriget, det gjorde de ju första också i och för sig, men... Då startade de något som heter Marshallhjälpen för Europas återuppbyggnad efter Hitler-nazismen och alltihop. Hitler-nazismen förstördes i Europa, runt om i Europa överallt och kriget förstördes. De bombade ju själv Amerika väldigt hårt i Tyskland. Och nu är det som nu kommer en ny vändpunkt. Nu kommer den där, vi måste inse att den där tiden är slut. Va? Att vi måste själva i Europa försöka... stå enade och stå upp
klara oss själva.
Klara oss själva, stå upp för Ukraina. Jag menar Trump, han är en samma skrot och kod som Putin och de i Kina och de i Indien och liksom Orban och allihopa. Mm. Va? Det är ett antal diktatorer.
Despoter.
Även om liksom Trump fick valdes med minsta möjliga majoritet så är det otäckt hur han kan fara fram alltså med sina osanningar och annat. Jag skäms över liksom Amerikas liksom demokrati, hur den förändras i sin motsats och blir en autokrati, ja. Alltså det han bestämmer. Men det är bara att lita till oss själva. Vi kan inte längre lita på Trump som är oberäknig. Sen tror jag att Putin har någonting på Trump, alltså när de var tillsammans i Sovjetunionen eller i Ryssland, som är att han förhåller sig väldigt god vän med Putin. Mm. Han kommer att släppa en bomb. Jag tror det är någonting som är sjukt där.
Ganska Kicki, mycket. Du håller med.
Jag är rädd. Första gången i mitt liv, jag är 77 år. Och jag är rädd faktiskt. Jag tycker det är otäckt att vi sitter såna idioter vid makten. Carl Bildt sa någonting bra, men det har jag ju faktiskt
Vilde. Det här, vi har fått in en Vilde sa.
Ja, och jag håller med Carl Bildt faktiskt.
Ja, det är jag inte, också.
Ja, nej, men det är inte sant alltså. Och sitter och säger, har jag sagt det?
Mm.
Ja, men han vet ju inte vad han säger, Carl. Nej.
Vera?
Ja, men alltså, det var någon klok person som har sagt att det finns alltid tokiga, konstiga makt. makthavare. Mm. Men felet är det att det finns så mycket folk som bara låter det ske.
Ja, visst.
Mm. Vad ska vi göra? Jag vet inte. Jag...
Nu är man ute på gator och torg i USA, ja, både här och där och demonstrerar.
Ja. För,
ja, nu har folk fått upp ögonen. Att de trodde på Trump. Mm.
Mm. Men det kanske är så att på något sätt vi får stanna upp. Det kanske är någon, ändå en bra sak att vi får stanna upp. Vad är vi på väg? Ja. Varför ska vi ha på det där sättet?
Så att, men, ja. Det är ju ett problem. Det är ju liksom att de som stöder Trump, det är ju de här stora mediejättarna inom, ja, ja, IT, liksom Facebook och alltihopa. Ja. Och
så white trash.
White trash, ja, mm, om Musk till exempel. Ja. Och sånt här, va? Alltså, du har alla dem. Va? Så att en stor bojkott på något sätt mot allt vad de berör, det skulle göras, men det går inte.
Men det kanske är bra, de här tullarna, så att vi börjar odla potatis själv och ta våra egna äpplen, så att det inte går runt i världen på det viset som det har gått nu. Så att det kanske är någonting som vi får verkligen stanna upp. Behöver vi dem?
Ja, man har ju lagt ut en lista, jag såg, i alla fall på, om det är på Facebook eller någonting, där det står amerikanska produkter. Och det var nästan ingenting av dem som jag kände. Nej, men det här använder jag ju inte annars heller.
Nej, vi får hoppas att det hörsammas.
Men senast i morse hörde jag ju Trump här, hur han skulle ta kontroll, sa han, över Kennedy Center, som är ett kulturcenter.
Ja.
Och så, alltså han, och det går han emot liksom inriktningen som redan har liksom slagit fast i bägge kamrarna.
Ja, ja.
Alltså det är helt... Och jag förstår inte hur man tillåter det här.
Nej.
Att det inte finns några protester bland både demokraterna,
jo,
och
men demokraterna har ju protesterat.
Ja, de har de gjort, men inte
republikanerna, tillräckligt. De hyllar ju Trump.
Ja, men vi tillhör Europa, vi har också ett ansvar. Och vi ska inte vara hela tiden beroende av Amerika. Varför ska vi vara det?
Nej, det vore bra om vi slapp.
Jag tycker att det visar lite grann igår när... Först han hade varit i USA och blivit så illa behandlad av Trump. Och sen så kom han...
Zelensky,
jag förlåt att jag inte sa det. Jo, sen så kom han ju till England och blev kramad, kom till Paris, blev omkramad. Jag menar, alltså, det visar väl lite grann på... Ja.
Men ja, det är ju så sjukt det här. Trump, han ser ju bara pengar.
Ja, ja.
Alltså det här kraven som man ställer på... Ukraina, va? Alltså det här med mineraler och sånt här, va? Det, han har säkert, han har satsat aktier eller så, annat i de här liksom olika typer av företag som ska ha tillgång sen till Ukrainas resurser, va? Det är bara en kolonialism, alltså, fruktansvärd kolonialism och imperialism som man tillämpar.
Storhetsvansinne är väl ett samlande och bra ord för Trump. Jag tycker att vi övergår till något som är lite trevligare.
Ja, okej, okay, för fram det får vi höra.
Jag vet inte, mina äldre här, de kanske inte är så himla trevliga. Men, jag hade på, jag vet inte, vi kör med det här nomineringen av Sveriges fulaste hus. Det var ju inte trevligt, men jag hoppas att ni har lite åsikter om det. Alla tre här vet vilket hus som avses, hoppas jag.
Ja.
Det finns många hus.
Men
jag vet vilket
det är som är nominerat, då det är väl Gefle Dagblad som har skrivit, och det är ju det här höghuset vid godisfabriken.
Det är inte roligt. Jag åkte förbi där igår kväll. Nej, men alltså, det är inte roligare eller tråkigare än något annat, men då kunde man väl, det är så högt, det tar ju så stor plats, då kunde väl ha gjort, men vad, alltså, vad har vi för stadsarkitekt?
Alltså jag tycker det är roligt, ja, med lite olika typer av brytningar och alltihopa.
Ja, men det här var ju ingen brytning.
Nej, men alltså det är ju, ja, lite grann mot de andra husen är det ju faktiskt. Om du bara sneglar blicken upp mot det, så ligger ju de här gamla husen för gavelgårdarna. Ja. De är ju ganska stela, som ja. Ligger på höjden.
Men garaget är ju snyggare än
ja,
det här.
Garaget är snyggt.
Garaget är fantastiskt fint.
Men jag tycker inte alls det är så farligt, det måste jag säga. Och
men Sveriges fulaste hus?
Nej, det kan jo, det finns ju fulare hus säkert.
Det måste det väl göra. Men ja, det står så, år efter år dessutom.
Ja,
alltså.
Ja.
Jag tycker att det är synd att vi har glömt bort de här skogen, de här röda fina stugor. Vad är det för?
Men vi kan inte ha små röda stugor mitt inne i stan, eller?
Varför inte det?
Men var ska folk bo? Ska vi placera?
Var bor de nu?
I höghus. Ja. För att
ja,
få plats.
Men sen är det just det där. Alltså jag har läst färgterapi. Jag har mycket med färger att göra. Och fattar inte att folk fattar att grått och svart är melankoli. Jag skulle aldrig vilja bo i grönt eller grå hus. Amen.
Eller beige. Ja,
jag tycker det kan växla ganska mycket. För om tittar man i hela den, både på Balderholmen och det, så är det ju olika typer av hus. Det bryter ju lite grann mot varandra. Frågan är, ska man ha en helhet, fullständig helhet?
Nej, absolut inte.
Det tror jag inte någon av oss vill
nej,
ha
nej, egentligen. Nej, det kan ju göra snyggt.
Ja, men tänk så här istället. Att det blir ju en ständig liksom möjlighet för folk att diskutera. Ja, men titta på det där huset, hör du. Och så börjar man resonera och sånt där. Ja, men det är tur vi kan gå och handla här i alla fall. Eller vi kan titta på det där, det ser ju okej ut. Så att det är faktiskt en möjlighet till samtal i Gävle också. Ja, men det är inte bara negativ art, utan då kanske man kommer. Ja, men vi kanske ska ha på ett annat sätt. Men då får vi väl engagera oss själva då. Jag tycker lite grann,
nej, men
lite
det kan vi inte
också
göra, för vi har en stadsarkitekt som till syvende och sist har sista ordet.
Ja, för ja, allting. Vem har som har sista ordet här i Gävle? Jag tycker att vi ska prata om den här kvinnan som ska bo i det finaste huset i Gävle.
Ja,
och jag vill inte att hon ska vara chef och representera mig.
Inte jag heller.
Nej, men det där är ju, alltså det jag tycker att kritiken har varit alldeles för dålig gentemot alltså regeringen och ministeriet som har utsett sådana. Hur är det? Det är ungefär som att en del politiker, ja, de slänger vi till det där underutvecklade länet, alltså Gävleborgs län. Ja. Vi kan slänga vad skit som helst dit, det passar.
Ja.
Ungefär, va? Det var ju en tidigare som också var tidigare landshövding, han var ju också på tapeten, han blev ju friad visserligen för att han varit full och slagit till en vakt och så. Men det var ju han blir ju friad från det. Men jag menar, de sätter ju till efter sitt förstånd, ministerierna och regeringen, så är det ju.
Vad hette hon, den andra kvinnliga som var också moderat?
Så här?
Ja.
Nej, du menar inte landshövdingen i Stockholm?
Nej, Gävle. Hon hade en dotter som var gift med tennisproffs en gång.
Ja, just det.
Ja. Men vad hette hon?
Golfproff.
Ja, golfproffs.
Ja, men hon var ju socialdemokrat.
Var hon?
Ja.
Jaha. Men hon var ju alldeles tokig. Hon gick in med en väninna till, vad heter det, Civi Shop, som är en butik, damkläder.
Ja.
Väldigt snygga, proffsigt alltihopa. Samma kläder som i Stockholm. Nej, men jag handlar inte kläder på landet, säger hon.
Nu är vi vill och rekar, Karin.
Men det egentligen rör det ju kanske hela frågan. Ja. Gör det. Vad ska ju med landshövdingar till egentligen?
Ja,
precis.
Är det för att bara slänga avdankade politiker som inte duger? Alltså skicka dem till olika ställen? Det verkar ju vara bara som en liten högavlönad avtackning till politiker. Det är inte värt. Det är Sverige värt. Man kanske ska diskutera och ta bort överhuvudtaget landshövdingens
roll. Ja, men vi har ju en länsstyrelse.
Ja.
Tack,
Barbara
tack.
Holmberg.
Ja, just det.
Ja. Ja, men alltså,
nej,
ta
men
bort.
Hon var socialdemokrat.
Hon var det.
Man kanske ska ta bort utnämningen av landshövdingar överhuvudtaget.
Ja, hon ska i alla fall inte representera mig.
Nej,
ser jag någonstans, då kanske, tar jag en...
Kanske folket, ska de ha någon som klipper band? Kanske folket i Gävleborg ska få rösta fram vem de tycker. Ja. Sen Voko Vera eller dig,
ja, eller
Kiki.
Ska vi börja med det då?
Vi kan väl gå dit samtidigt.
Kanske jag föreslå dig istället. Gemensam omröstning i Gävleborg. Vem som ska företräda länet.
Och sen tar vi polisen med oss.
Ja, just det.
Nu. Jättra.
Jag tänker att hon måste ju kännas inte välkommen när hon kommer hit. Men det är ju inte hennes fel.
Hon kan väl tacka nej.
Ja, men det sa jag också. Ja, men kritiken ska vara mot regeringen. Ja, och
kritiken ska vara mot regeringen. Absolut, ja. I första hand i varje fall. Ja.
Men du förstår, det måste kännas för henne. Ja. Och gå ner på Södra Kungsgatan mot torget.
Du skulle ju ställa dig i vägen.
Ja, jag kan knuffa till när jag...
Oj, oj, olaga hot.
Ja, men bara en liten knuff. Ja, en och en.
Men det som är allvarligt är ju vad bland annat Jan Sjölund har skrivit i lokalpressen, det här om att hon vägrar intervjuer. Ja, alltså vägrar, ja, att ta seriösa diskussioner om sin tidigare historia, ja, ja, med rasist och ljudanklagelser.
Ja, hon är ju sverigedemokrat.
Ja. Ja, men hon är brottslig också. Hon, ja, har ju gått,
ja, så att visst. Det, ja, men det tycker jag är jätteviktigt. Man ska som en av de högsta företrädarna i Gävleborg klart svara på frågor och, ja, tala om.
Men det var faktiskt en intervju i P4 för en vecka sedan. Och då bad hon om ursäkt 3 gånger. Gjorde hon. Mm. Men tidigare har hon ju inte bett om ursäkt. Hon har ju bara sagt att jag lämnar det här bakom mig.
Ja.
Ja. Mm. Nu har vi 2 minuter. Nu har vi bara 1 minut kvar. Och vi ska ta ett avslutningsord bara då. Ska vi hälsa våren välkommen? Jag har krokus i min trädgård. Kan jag säga.
Och så kan vi tänka på kvinnodagen. Mm.
Kvinnodagen, vad säger du, Vera?
Jag har blåsippa som blommar hemma hos oss. Och är det inte för tisdag idag? Så att, och är det så att vi ska fasta 40 dagar?
Nej, aldrig i livet.
Och jag, med våren, jag ska hälsa min syster välkommen från Värmland idag, från Kristinehamn.
Ja.
Och sen så välkomnar jag verkligen... 8 mars, kvinnodagen. Men det borde vara kvinnodag varje dag, tycker
tack
jag.
Tack för det, Conny. Bra. Vi håller med.
Och nu har jag ju 3-4 blommor här, 3 i studion och 1 som tekniker, så jag har ganska väl försedd.
Du har din...
Ja, 4
stycken. Vårblommor. Ja, mitt på det torra. Vårblommor.
Jag kör ju det här med solen. Ja. Och i morse så gick solen upp 6:42 i Gävle. Och ner 6:39.
Det låter bra.
Så nu går det fort. Men hörni, hoppas att ni får en bra vecka fortsättningsvis. Och jag tackar för att ni kom hit.
Tack själv.
Tackar.
Tack.
Tackar.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Oh ja.
Ja, du... Ja, in i studion har Mats Åhnvall kommit och Sven-Erik Lundberg. Och båda två så ska de prata lite grann. Och Mats, du ska ha nästa veckas program.
Jag har nästa veckas program, det är alldeles rätt. Och då ska vi prata med Gunnar Lidfelt faktiskt om den kända arkitekten Ferdinand Boberg som har ritat flera byggnader här i stan. Inte bara den berömda brandstationen. Så har jag bjudit in Mikael Bellstav som är en Bob Dylan-kännare och fantast. Och, för det har nyligen gått upp en spelfilm om Bob Dylan, nämligen. Nathalie Olivefalk är präst i Svenska kyrkan och hon är lite intressant tycker jag. Hon är samhällsengagerad och tyckte att kyrkan skulle bojkotta israeliska varor till exempel. Och så får vi goda konsumentråd av Sara Stenqvist. Sven-Erik Blos har rubriken Snooks Eagle. Och det ser vi alltid fram emot. Ja.
Ja, tack Mats. Och det blir trevligt att höra det nästa tisdag. Sven-Erik, vad har du hittat för något?
Ja, nu är veckan här då. Om man har lite tur och kan ordna en biljett kan man ju gå på ishockey idag till exempel. När Brynäs spelar hemma faktiskt.
Vad kostar det?
Ja, storleksordningen 400 kronor ska jag tro.
Ja.
Sen imorgon, då ska ju du uppträda på Seniors... Vad heter det?
Brunnsgatan 59, ja, träffpunkten.
Ja, träffpunkten så heter det. Ja, men vad ska du prata om då?
Ja, då ska jag berätta om när jag var volontär i Burma. Det som låter... numera heter Myanmar.
Och det är klockan?
14.30.
14.30, ja. Och vill man lyssna om, lite mer om Gevali och familjen Engvall så kan man ju gå på Agnes kulturhus klockan 19. Där Teta Ås kommer att framträda, om jag förstått det hela rätt. Imorgon då och på torsdag är det klassisk musik. Martin Fröst på Gävle konserthus klockan 19. Väl värt. Fredag. Om man tycker om 60-talets Let's Twist Again så kan man gå på musikhuset klockan 18. I övrigt så är det väl...
Det där musikhuset, hör du, klockan 18, är det... Mm. Man kan äta mat, va? Samtidigt som man lyssnar.
Och... Det kan man göra.
Ja. Det är inte inträde, eller hur?
Det kan jag tyvärr inte svara på.
Jag tror inte det. Jag har varit några gånger, någon gång tidigare. Och, och då brukar det vara olika saker. Stand-up har det varit också. Ja. Mm. Okej.
Okay. Sen är det då... på lördag är det musikgudstjänst. All You Need Is Love. Ströms på kyrkokör med solister sjunger musik av Beatles. Och på kvällen då på järnvägskrogen är det Grey Beats med förband Vildvittra som har släppfest för en ny platta. Söndag kan man höra Christer Sjögren, största hits. Och sen har vi som sagt vår egen sändning här då nästa vecka.
Just det.
Som Mats har berättat om.
Och det är ju på 102,7 MHz. Och sen... Det som är vanligast, har jag fått för mig i varje fall, det är att vi lyssnar på nätet nu. Väldigt enkelt, seniorradion.se. Mm. Och så kan man lyssna på det, ja, 6 månader framöver, om man vill.
Och på nätet ska man också klicka på knappen stadsvandringar. Därför att där ligger nu alla Gunnar Lidfelt och Maria Minells vandringar genom stan.
Ja.
Det är lokalhistoria av stora mått.
Just det, passa på och lyssna på det. Och dagens program börjar bli slut. Vi ska ha en utgångslåt. Då är det Mr. Ackerbilk. I can't stop loving you. Det är ni vana vid att höra någon annan som sjunger. Men nu är det Mr. Ackerbilk och det är bara instrumentalt. Idag har ni fått lyssna till Mikael Johansson som har pratat om bedrägerier och Maria Berglind Wallmo om massa trevliga boktips. Och Marianne Minell och Gunnar Lidfelt om Gammelbron som ju är avstängd just nu. Och i panelen hade vi Vocko Vera Boman, Kiki Larsson och Conny Persson. Gunny Jonsson som är tekniker och jag, Karin Fagerlund, vi tackar för oss och önskar alla en trevlig vecka. Thank you.
Seniorradion Gävle.